hjärtligt välkommen till Församlingsfakultetens podcast. Jag heter Kristoffer Helle och idag har jag med mig en gäst i vår serie om Lilla katekesen. Och det är Ingmar Svenungsson och vi ska tala om sjunde budet. Men först vill jag påminna om att om du vill vara med och bidra till den här poddens fortsatta arbete så går det bra att göra det på Swish och då är numret 123-100-8457. Och är du som jag att du inte har Swish, besök vår hemsida ffg.se för att se hur du kan vara med och bidraga. Ja, välkommen Ingmar Svenungsson återigen.
Ja, tack.
Vi ska prata om sjunde budet. Och sjunde budet låter så här: du ska inte stjäla. Vad säger Martin Luther om det?
Han säger vi ska frukta och älska Gud så att vi inte tar ifrån vår nästa hans pengar och ägodelar. Eller med falska varor och svek tillägnar oss dem. Utan hjälper honom att förbättra och behålla sin egendom. Tidigare stod det ju för hjälpa där till att hans gods och näring må förkovras och beskyddas. Men det är ju samma sak. Att förbättra och behålla sin egendom.
Ja, Ingmar, hur ska vi se på de här jordiska ägodelarna?
Ja, i katekesförklaringen så svaras det ju om detta med de jordiska ägodelarna. Att vi ska anse de jordiska ägodelarna såsom goda gåvor. Av vilka Gud har gett oss var sin avskilda del. För att vi ska till hans ära tjäna varandra i kärleken. Och vi kan ju tänka på saltarorden där att jorden är Herrens och allt vad som finns på jorden. Det är alltså gåvor från Gud, det som vi har i det jordiska. Vi ska tänka på att vi har det till låns en tid. Allt vi äger och har är egentligen Guds egendom, det kommer ju från Gud. Allt skapat tillhör ju honom. Vi har inget som vi inte har fått. Och när vi då tänker på detta så att det kommer från Gud så får vi också tänka på hur vi använder de jordiska gåvorna. Det är ju, Gud har anförtrott sina gåvor åt oss. Vi ska förvalta dem den tiden vi lever. Och de ska ju förvaltas efter Guds vilja. Som det stod här, till Guds ära och så till eget uppehälle förstås, men också till medmänniskornas tjänst. Vi ska ju också avlägga räkenskap för hur vi förvaltar Guds gåvor, alltså svara för hur vi använder dem och hur vi förvaltar det. Så även om det jordiska kommer från Gud så det säger oss att det inte är någonting betydelselöst och så, men det finns ju gåvor som är viktigare. Och det är ju de andliga gåvorna, det som Gud har gett oss för vår frälsning. Men det finns ju ingen motsats här. Utan ja, Jesus talar ju om trohet i det lilla och i det som mer är. Och i det lilla så menar han ju de jordiska gåvorna, det världsliga. Men det som är för mer, det är de andliga och himmelska gåvorna. Men det är klart att om man slarvar och är oärlig i de jordiska gåvorna och hur man förvaltar det och hanterar det, då har man det ju inte rätt ställt i sin kristendom. Då visar det att man slarvar också när det gäller sin salighetssak och att hur man tänker på sin egen frälsning. Det hör ihop. Är man ärlig och noggrann i sin jordiska uppgift, ja då tyder det på att man, en kristen också, vill ta vara på de himmelska gåvorna. Han är noga med sin egen salighetssak. För det är ju sånt som hjälper honom att leva på ett rätt sätt på jorden och förvalta de jordiska ägodelarna. Sen har vi ju fått olika mycket, men Jesus talar om att den som har fått mycket av dem ska Herren fordra mer. Många har fått stora gåvor, andra mindre. Vi har ju det inom liknelsen om de anförtrodda punden. Att vi ska ju inte låta punden ligga oanvända. Våra gåvor vara oanvända, utan vi ska förvalta dem. I liknelsen var det ju så att den som hade fått 5 pund, han förvaltade så att han fick 10. Den som fick 2 pund fick 4. Men så var det en som bara hade fått 1 pund och han grävde ner det. Han använde det inte. Och då säger Jesus att den som har åt honom ska bli givet, men den som inte har från honom ska tas också det han har. Vi ska alltså tänka på att förvalta det som Gud har gett av ägodelar, pengar, men också av de krafter, de tid, de begåvningar och talanger vi har fått. Och vi ska tänka på att förvalta detta med trohet. Tänka på att det kommer från Gud. Leva efter Guds vilja.
Jag tänker på det när vi är inne på ägodelarna. Så tänker jag på den här unge rike mannen i Matteus 19. Där Jesus ber honom att sälja allt han har och följa honom.
Ja.
Vad menas med det i det här?
Det är en del undrar om man verkligen måste sälja allt man äger för att kunna bli en kristen. Men det var så att Jesus pekar ju på det som var hans ömma punkt. Det var kärleken till de jordiska ägodelarna. Han hade det kärare än Guds rike. Han kunde inte försaka och lämna det för att följa Jesus. Och just därför sa Jesus till honom att gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga. Kom sedan och följ mig. Men det kunde mannen inte. Han hade alltså det jordiska kärare. Det var hans ömma punkt. Vi andra och många andra kanske har andra ömma punkter som vi inte kan lämna eller försaka för att följa Jesus. Och då vill Jesus peka på de punkterna. Hos denna mannen var det just kärleken till pengarna och ägodelarna som blev ett hinder att följa Jesus.
Men i världen finns det ju både fattigdom och rikedom. Och hur ska vi se på det?
Ja, det har ju alltid funnits både fattiga och rika. Det finns i Bibeln också. Alla har inte fått lika mycket. Men det står också i Bibeln att både fattiga och rika måste finnas. Och vi tänker på Jakob, patriarken Jakob. Han hade ju blivit rik när han tjänade hos Laban. Men han sa senare att jag är förringa till all den nåd som du har gett mig. Alltså han såg sin ovärdighet inför detta, och så får en kristen tänka. En kristen kan ju ha blivit rik genom arv. Och Gud har helt enkelt varit barmhärtig och nådig mot honom. Det kan ju också vara så. Det viktiga är hur man ser på sina ägodelar, hur man förvaltar dem. Det är ju så att en rike har ju sina frestelser. Så att man ser rikedomen och pengarna som en avgud. Man ersätter Gud med det jordiska. Och vi tänker på den rike bonden i Jesu liknelse. Han som ville riva ner sina lador och bygga större. För han hade så mycket säd att samla in. Och han sa ju det att när han har fyllt sina lador så kan han tänka ät och drick och vara glad. Men samma natt så sa Herren till honom att i denna natt ska du dö. Vem ska då få allt vad du har samlat? Så att det var ett felaktigt sätt att använda sin rikedom och se på det. Och Jesus säger då att en människas liv beror inte på att hon har överflöd på ägodelar. Alltså de rika och sina frestelser, så att de inte tänker på någonting annat än pengar, har sitt hjärta i de jordiska skatterna. De har inte tid och tanke för någonting annat. De vill bara ha mer och mer av det jordiska. Och då frestas de ju till girighet, snålighet och högmod, också till ett lyxigt levnadssätt som absolut inte är nödvändigt. Och då kan ju rikedomen bli ett hinder, som vi talar om den rika ynglingen, ett hinder för att komma in i Guds rike. Jesus talar om sådana rika att det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för den som är rik att komma in i Guds rike. Och Paulus skriver till Timoteus att de som vill bli rika, de råkar in i frestelser och snaror, hemfaller åt många dåraktiga och skadliga begär som sänder människor i fördärv och undergång. Och så skriver han just detta att penningbegäret är roten till allt ont. Penningbegäret har gjort att många har villats bort från tron, säger han. Så att då kan ju Herren visa sådana människor hur lite det jordiska är att bygga på. Alltså att man skaffar mer och mer men blir aldrig nöjd. Det är ungefär som de talar om idrottare som tränar och tränar och så vinner de guld. De vinner det högsta de kan vinna. Men sådana människor blir sällan lyckliga. De hamnar i olika sammanhang som visar att det inte har blivit lyckligt för dem. De har inget mer att sträva efter, så att säga. Utan de har vunnit allt som går att vinna här på jorden. Och då går det illa för dem på olika sätt. Och så kan det vara också med jordiska ägodelar. Att ju mer man skaffar och ju mer man bara har sin tanke i det, så man blir aldrig riktigt nöjd, utan hela livet går ut på att sträva efter mer och mer. Men då förfelar man ju sitt liv, man missar målet, som ordet synd betyder. Man tänker då inte på att gåvorna kommer från Gud, att man ska använda det till Guds ära och också till medmänniskornas tjänst. Vi har ju Jesu berättelse om den rike mannen och Lazarus. Den rike mannen levde var dag i glädje och prakt och Lazarus låg vid hans port och fattig och eländig. Men i evigheten blev det ju tvärtom. Då hamnar ju Lazarus i Abrahams sköte. Men den rike mannen, han fick ut sitt goda medan han levde, som han fick höra, men i evigheten fick han ut det onda. Följden av att leva på det sättet.
Men för fattiga finns det ju också frestelse.
Ja, det gör det ju. Den fattige kan ju frestas att stjäla. Att och knota och klaga över sin situation och hamna i onödiga bekymmer för morgondagen. Och på det sättet bli fixerad vid sin fattigdom. Så att det kan vara en frestelse också det. Man kanske ägnar sig så åt detta att få mat för dagen och få ekonomin att rätta till, så att man glömmer det som är det enda nödvändiga, att vinna de himmelska skatterna. Det står ju i Bibeln att den rättfärdige blir inte övergiven av Gud. När man hör om fattigdom och rikedom och tänker på fattiga länder där människor lider hungersnöd, så kan det ju finnas länder där de styrande lever i överflöd och bara skor sig själva. Och det blir ju ett orätt sätt att använda sin situation som styrelse. Att man tänker inte på sina landsmän, hur de har det, utan bara skor sig själva. Det predikar ju om att det finns stor kärlekslöshet på många håll. Utan det gäller ju att Kristi kärlek får komma in i hjärtat, så att man använder de jordiska ägodelarna på rätt sätt. Det gäller ju både de rika och de fattiga. Det är alltså det bästa, det som aposteln skriver, att ge mig inte fattigdom, ej heller rikedom. Låt mig få det bröd som jag behöver. Det är säkert det bästa. Det är det aposteln skriver, att gudsfruktan i förening med förnöjsamhet är verkligen en stor vinning. Har vi föda och kläder, så må vi låta oss nöja oss med det. Och just detta, jag har aldrig sett en rättfärdig övergiven. Det var en missionär som plågades av fattigdomen han såg runt omkring sig, och han tyckte att han själv hade ju det han behövde. Men det kan ju också vara en predikan, för att när man tror på Kristus så är det lovat att om man först söker Guds rike så får man också allt det andra man behöver. Och det kan ju bli en predikan för omgivningen att verkligen ta emot Kristus.
Ja, vi ber ju dagligen, ge oss idag vår dagliga bröd. Vi ber Gud att förse oss med det vi behöver.
Ja, och det är ju just detta att inte göra sig bekymmer, utan lita på att Gud ger oss vad vi behöver. Det har Jesus sagt om detta med att se på fåglarna under himlen och liljorna på marken. De som inte bekymrar sig men ändå får det som de behöver av den himmelske fadern. Och Gud har ju gett många rika deras gåvor just för att de ska tjäna honom. För att de ska tänka på att dela med sig. Och på det sättet så kan man ju säga att de rika behöver de fattiga bland sig för att verkligen tänka på den kristliga kärleken. Och då kan ju de medverka till att Kristi kärlek och att man blir tacksam och förnöjsam med det man har.
Ja, jag tänker på damen när hon står och tittar på offerkistan i templet. Mm. Hon ger av allt hon har, men de andra ger bara av sitt överflöde.
Jo, det är ju en predikan om att ge hela sitt liv åt Gud. Inte bara lite av överflödet eller lite grann. Och det talar ju om offer också. Att det kändes ju inte som ett offer för de här rika när de gav. Men för henne var det ett verkligt offer. Och det pekar ju också på, det var ju templet detta hände. Och det pekar ju på Jesu offer. Hur han har gått in i själva himmelen och offrat sig för oss. När vi ger våra liv åt honom, då vill vi också ge våra liv åt vår nästa. Dela med oss åt vår nästa, tjäna vår nästa.
Men vad är det som, det är så mycket mer än att bara rent stjäla saker. Vad är det som Gud förbjuder i det här budet?
Ja, han förbjuder ju oss att stjäla givetvis. Att ta ifrån vår nästans det han äger. Men också detta med falskhet och att svek, genom svek, dra andra människors ägodelar till sig. Alltså med list och genom att lura människor. Så att det är viktigt detta att skilja mellan ditt och mitt. Och detta med oärlighet, det gäller ju också små saker. Man brukar ju säga att den som börjar med en knappnål, han slutar med en silverskål. Och det här med oärlighet i småsaker, jag brukar ofta ta upp det med konfirmander. Tänk på detta, att vara ärliga från ungdomen. För det är många människor som plågas av det resten av livet om de har varit oärliga, kanske i en småsak. Men de kan plågas av detta, det kan återkomma hela livet att de gjorde så och så. Och det kan de ju få hjälp med och förlåtelse för. Men därför ska de tänka på att vara ärliga i allt, även i små saker, ända från ungdomen. Och det leder ju också till dåligt samvete som man kanske dövar till den tid, men det kan ändå dyka upp då och då. Vi kan tänka på en som ville dra till sig ägodelar med svek. Det var ju Akan, när Josua ledde Israels folk in i Kanans land och de skulle inta folket, inta landet. Så hade de fått ett förbud för att röva och ta till sig egendomen som fanns där. Men Akan, han fick se dyrbarheter i en stad och det stal han och så grävde han ner det trots Josuas förbud. Han var alltså olydig mot Herrens bud och det ledde ju till olycka för honom. En som använde lögn och svek för att ta till sig ägodelar, det var ju Namans eller profeten Elisas tjänare Gehazi. Det var ju Naaman som var den spetälske som blev frisad av sin spetälska, och han ville ju ge Elisa högtidsdräkter och gåvor då för att han hade blivit frisk. Men Elisa vägrade att ta emot det, så han fick ju åka iväg. Men när Gehazi hörde detta så skickade han en annan och satt efter vagnen och ljög ihop någonting. Att nu har profeten fått gäster och vill du ge honom några högtidsdräkter och lite guld och silver. Och så gömde Gehazi undan det någonstans i huset. Men sen kom ju Elisa, han visste att Gehazi hade gjort detta. Och Gehazi blev ju bestraffad för det här. Han blev själv spetälsk. Så det drog olycka över honom. Sen går det ju, det finns det väldigt mycket som går in i detta med oärlighet. Alltså om man lånar en bil eller en cykel av någon annan och så kör man vårdslöst med den. Bara för att det tillhör någon annan, bara för att det inte är ens eget. Det är ju en typ av stöld från sin nästa. Det händer också att människor lånar pengar av andra och tänker från början att detta ska jag inte betala tillbaka. Det blir också en typ av stöld. Och vi kan tänka på arbetsgivare och arbetare. Om en arbetsgivare inte ger den lön som arbetarna ska ha i värda, då skäl ju arbetsgivaren från sin arbetare. Och det är likadant om en arbetarna inte gör skäl för sin lön utan fuskar i sitt arbete. Då skäl han ju från den som ger honom lönen. Och det finns ju mycket kring detta med arv och så, att man med list försöker att tillägna sig sin nästas ägodelar. Om man tar för hög ränta till exempel, detta som kallas ocker, det är ju också ett sätt att stjäla från andra. Om man säljer en vara och inte talar om felet på varan, säljer en bil och vet att det är fel men inte talar om det, så stjäl man ju från den som köper det. Om man låter någon betala mer för en vara än vad varan är värd, det är ju också stöld.
Men vad är varan värd? Jag har lärt mig att en vara är värd vad någon är beredd att betala för den.
Ja, det. Men så kan ju den som säljer beskriva varan högre eller bättre än vad den är värd.
Mm.
Och så försöker du få ut ett högre pris. Det var till exempel någon som var inne i en affär och fick se en skylt 30% rabatt på den här varan. Och så stod det ett pris, men så hade personen varit inne veckan innan. Och då såg han att det stod samma pris veckan innan. Men det stod inget procent, ingen rabatt. Och då sa han det till affärsinnehavaren att denna varan kostar ju så mycket förra veckan. Och nu står det 30% rabatt på samma, men ändå samma pris. Så det var ju också ett sätt att få folk att köpa något på ett oärligt sätt.
Slingrar du sig affärsinnehavaren ur det då, eller vad hände?
Det ska du inte bry dig om, den har sagt. Ja. Om man inte betalar sin skatt som man är skyldig att betala till ett land, då skäl man ju från staten. Det är ju också ett vanligt sätt att tillägna sig pengar på ett oärligt sätt. Ge åt alla vad de är skyldiga, skriver Paulus. Skatt åt den som skatt tillkommer, tull åt den som tillkommer.
Det finns ju väldigt mycket som kan gå in under ämnet stöld.
Jo, det är ju inte bara pengar och ägodelar man kan stjäla. Man kan ju beröva sig nästans goda namn och rykte, det som hör ihop med åttonde budet. Ta ifrån sin nästa det genom skvaller och förtal. Man kan också ta ifrån sina barn, deras barnatro, genom att inte vara ett gott föredöme och förebild för sina barn. Då man förför sina barn till ett liv utan Gud, till synder. Det blir ju att på något sätt beröva sina barn det som de ska ha, det som de är förpliktade till att få eftersom de är döpta. Man kan ta ifrån sig själv en god hälsa genom ett vårdslöst och syndigt liv. Man kan slösa bort sin nådetid om man försummar att söka Guds nåd, själens frälsning. Alltså tiden som man har fått, den skäl man bort på något sätt. Det är en gåva från Gud som man skäl till någonting annat än det man ska ägna sin tid åt.
Men det är inte bara så att Gud förbjuder någonting i det här budet, utan han befaller ju någonting också. Vad är det?
Ja, det är ju så på varje bud att det är någonting ont som Gud förbjuder, men det är också någonting gott han befaller. Någonting gott som han ger om vi lyder buden. Katekesutvecklingen talar om detta, vad Gud befaller i sjunde budet. Och det är det att vi ska vara arbetsamma, vara redliga, rättrådiga mot alla. Och unna vår nästa att ha det gott och unna vår nästa det han äger. Och också unna vår nästa att hans gods och näring blir beskyddat och att det förbättras för honom. Så att ärlighet och rättrådighet gäller ju inte bara det vi har själva, utan också andras egendom. Se inte var och en bara på sitt eget bästa, utan också på andras, skriver aposteln Paulus. Man brukar säga att ärlighet varar längst. För oärlighet kommer ju att uppdagas förr eller senare. Om man kommer på att man har varit oärlig, så ska man ju försöka rätta till det. Den som har stulit ska ju sluta och stjäla och be Gud om förlåtelse, men också försöka gottgöra det inför människor. Förr tänkte man mycket på detta, att om man hade fått en vara på ett orätt sätt, så lämnar man det till prästen som då såg att människan hade ångrat sig, och så kunde prästen lämna det till affären sedan, eller lämna till den som hade blivit bestulen. Och prästen har ju tystnadsplikt, och då såg ju prästen att det var ånger som gällde hos den människan, och då behövde han ju inte gå vidare med det, utan bara återlämna det så som den som personen då har bett honom göra. Så att detta med ärlighet är ju aktuellt för alla i många olika situationer. En sann kristen måste ju andra människor kunna lita på. Det är alltid så att om det uppdagas oärlighet hos kristna, så blir det ofta större rubriker. Och det är klart, man förväntar sig ju mer av kristna än andra. Att en kristen inte ska vara oärlig eller slarvig när det gäller det jordiska. Och Zacchaeus är ju ett exempel på en som var oärlig när han tog upp tull. Han hörde ju till de här tullmännen som ansågs som tjuvar. Men han sökte ju upp Jesus, och Jesus såg honom och besökte honom. Och då ville han ju sen göra rätt för sig. Hälften av mina ägodelar ger jag till fattiga, sa han. Har jag tagit upp för mycket tull, så vill han ge fyradubbelt igen. Sen hör ju också detta med arbetsamhet och till detta bud att man ska göra skäl för sin lön. Vara ärlig alltså även i det jordiska arbetet. Det står ju om detta med arbetsamhet, att lättja och sådant har sina frestelser med sig. I katekesutvecklingen står det ju att arbete befordrar hälsa och välstånd, hindrar många tillfällen till synd, hjälper oss att stå emot onda begär och ger också hjälp och sinnesstyrka i lidanden och prövningar. Då är det gott att kunna ägna sig åt arbetet, så kanske man glömmer sånt som bekymrar och vill plåga sinnet. Arbetsamhet hör ihop med sparsamhet och det är ju inte detsamma som girighet och snålhet. För ibland brukar man säga att den girige tänker bara på sig själv och sina pengar. Men den sparsamma tänker också på andra och på ett rätt förvaltande av Guds gåvor. Judas Iskariot ger ett exempel på en som för pengars skull, 30 silverpenningar, förrådde Jesus. Men han ångrade sig ju sedan och kastade bort pengarna. Sen är ju vårt jordiska arbete ju en gåva från Gud, ett uppdrag vi har fått från honom, en kallelse. Man tjänar ju Gud också i sitt jordiska arbete. Många yrken är ju ett sätt där Gud visar sin försyn, sin omsorg om människorna. Om vi tänker på skapelsen, hur han håller allting vid makt. Läkare, sjukvård är ju ett sånt typiskt exempel på hur vi är Guds medarbetare i skapelsen. Och om vi tänker på att allt arbete, allt vi gör, ska göras inför Guds ansikte, inför hans ögon, då hjälper det oss att vara ärliga och flitiga. Det finns ett uttryck ur Syraks bok, att fåfäng gå lärer mycket ont. Alltså att lättja kan föra många frestelser med sig. De som inte kan arbeta på grund av sjukdom, de längtar säkert till ett arbete, så man ska ju vara tacksam för att man har ett arbete. Sen står det ju här att man ska tjäna varandra med den, var och en med den nådegåva som han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.
Jag tänker på ett stycke här som är ur Paulus andra brev till församlingen i Thessaloniki, och det är, många har gjort sig lite lustiga över det här, men det står att när vi var hos er gav vi er också den föreskriften att den som inte vill arbeta inte heller ska äta. Men nu hör vi att en del bland er lever oordentligt. De arbetar inte utan bara går och drar.
Ja, det är ju ett exempel på att arbetet är en Guds gåva och att vi tjänar Gud genom vårt arbete. Vi tjänar vår nästa på olika sätt genom vårt arbete. Alla yrken ska man ju se som en gudstjänst, alltså att man tjänar Gud. Inte sådana yrken som ägnar sig åt det som är ont givetvis. Men vi ska se det som en Guds gåva. Det står ju i Jakobs brev att det är en gudstjänst att tjäna sig nästa på olika sätt.
Det är ju väldigt lätt att bara se ytligt på det här budet att man inte stjäl, att man inte går in i en affär och tar vad man vill eller gör ett inbrott och sånt här. Men det är ju så mycket mer. Det är väldigt lätt att bara låta bli att stjäla. Men det är ju så mycket mer som vi bryter mot i det här budet.
Jo, det är ju så att det går in i hela vårt liv, i vilket sammanhang vi än befinner oss. Och det finns mycket som vi funderar över, hur ska vi göra med det eller det eller det. Det kanske inte är föreskrivet precis i Nya Testamentet hur vi ska handla med det ena eller det andra. Men då får man ju bedöma det så som kristen. Och man har ju ansvar själv för hur man ska handla och se på det ena eller det andra. Sen är det ju så att vi kan aldrig bli fullkomliga. Vem är utan synd, skulle man kunna säga, även inför detta bud. Vi står ju i skuld till Gud inför alla hans bud. Det är ju inte bara människor som man gör illa genom att bryta mot det här budet, utan också mot Gud. Men inför all ofullkomlighet som vi bär på Och ibland kanske vi bedömer saker på ett felaktigt sätt, men vi kanske just då bedömde det så eller så. Men då får vi hela tiden fly till Jesus som vår försonare, han som har skaffat åt oss en fullkomlig rättfärdighetsklädnad. Han har varit lydig i allt i vårt ställe. Det är hans rättfärdighet som frikänner oss i domen. I alla våra ofullkomligheter och brister så får vi liksom ta tillflykten till honom, ta emot hans nåd. Det som det står i en psalm, ej lagen mer fördöma kan, den som i hans försoning fann en väg till nådastolen. Och i en annan psalm så står allt sammans i Guds nåd, att saliga vi bliver. Men just detta, när man tar emot Jesus som sin frälsare, just det gör ju att man får mer och mer av hans sinne. Så att man får mer och mer hjälp att se på det jordiska på ett rätt sätt. Och alltså att man handlar på ett i enlighet med Jesus sinne i alla de omständigheter man hamnar i och kommer i.
Ja, Ingmar, har du någonting som du slutligen innan vi slutar vill säga till våra lyssnare?
Ja, detta bud lär oss på det sättet att allt vi har och äger, det kommer från Gud. Och hur vi har hand om det jordiska, det vill Gud hjälpa oss med. Vi ska hela tiden tänka på att vi är inför hans ansikte. Och att vi tänker på detta med ärlighet i allt, även i små saker. Och tänker man rätt på det här budet så blir man också nöjd med den situation man har fått. Vi har ju egentligen inget att fordra av Gud, utan vi får ju allt av hans nåd och barmhärtighet. Det gäller ju vår frälsning, men det gäller ju också det som vi får i det jordiska. Det som vi citerar ju Jakobs, patriarken Jakob, när han sa att jag är för ringa, jag är inte värd all den godhet som Herren har slösat på honom genom allt, alla sina jordiska ägodelar som han fått. Allt sammans är nåd från Gud. Och därför kan vi inte, har vi inget att fordra, men Gud ger det ändå. Av hans blotta nåd och farliga godhet, som det står i förklaringen till första artikeln just om Gud Fader och skapelsen.
Ja, tack så mycket Ingmar för att du ville vara med här igen i vår podcast. Och jag vill påminna er lyssnare att om ni vill vara med och bidra till den här poddens fortsatta arbete, så gör det gärna på Swish. Och då är det nummer 123-100-8457. Och så märker man det med FFG Podcast. Och vi hörs igen nästa vecka. Hej då!